gåtfulla kärlek i korsgestalt. Du träder emot oss och ger oss allt. Mening och mål i tillvarons flod, bärande visshet att Gud är god. Och ur korsets förtorkade stam, livets blomma ska växa fram. Gåtfulla kärlek i korsgestalt. Du träder emot oss och ger oss allt. För att be församlingen att resa sig upp. Vi fick ju budet den 26 mars om att vår vän och broder Sven Reichmann har fått flytta hem till Herren alldeles innan han skulle fylla 79 år, om jag har räknat ut rätt. Han har gått in i det slutgiltiga eviga livet. Och idag skulle jag ju kunna berätta väldigt mycket om hans innehållsrika livsgärning. Som läkare, bibellärare och författare, som make och far. Man är övertygad om att Svens personlighet, som jag upplevde som prestigelös och ödmjuk, bäst beskrivs på annat sätt. Det finns fina levnadsteckningar av Sven på många olika ställen. Ni kan gå in och titta på Bibelfokus-sajten. Och ni kan titta på XP Medias, hans förlags hemsida, och i en del kristna tidningar. Men det jag skulle vilja stanna för idag, det är ju detta att Sven har lärt oss bättre förstå det som är dagens tema. Barnaskapet hos Gud. Att vara ett Guds barn. Om friheten i Kristus. Om försoningen och om frälsningens djupa innebörd. För det är så jag upplevt det. Sven hade en kristna anda som läser om i Galaterbrev 5 och 22. De här karaktärsegenskaperna som kärlek, glädje, fri, tålamod, ödmjukhet och så vidare. Det är så att Gud, som det står i andra Korinthierbrev 4 och 6, ljus ska lysa upp mörkret. Det ljuset har lyst upp Svens hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skulle sprida sitt ljus. Han har sagt sitt ja till Guds kallelse. Han var pånytt för ett Guds barn. Jesus säger i Johannes 3, den som inte blir född på nytt kan inte ens se Guds rike. Utan Sven hade, liksom andra som fått göra samma upplevelse, fått den här vittringen, Guds rikes närvaro. Men rent personligt, man skulle kunna räkna upp väldigt mycket, men det som jag har tänkt på när vi fått samarbeta här i församlingen på olika sätt, det är hans lojalitet, viljan att ställa upp och ta ansvar, även in i det sista faktiskt. När det inte kroppen egentligen orkade med, så ville han ändå vara med och ställa upp på olika sätt. När Jesus talar om sin död och uppståndelse så säger han, om inte vetkornet faller jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Och genom att Sven tog emot frälsningens gåva så vet vi att han nu är i en tillvaro som är bättre än jordelivet. Som aposteln Paulus skriver, det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och vi lyser frid över Svens ljusa minne. Och vi sörjer och saknar vår broder vän och ber för Marianne och barnen och barnbarn med familjer. Jag tror till och med finns något barnbarnsbarn med i sammanhanget här. Och det är helt fantastiskt att få uppleva det. Och vi ber att Herren ska vara nära och trösta och hjälpa i sorg och saknad och allt det som ligger framför nu. Så vi stillar oss en stund i tacksägelse och förbön. I Jesu namn. Herre, tack för att du är här just nu. Och tack för att du vet om det vi samtalat om. Det vi tänker på. Och därför vill jag just nu be dig. Och tacka för Svens rika minne. Och det ljusa minne, för allt han har gett oss, för allt han har gett sin familj, nära och kära, och oss alla andra. Jag bara prisar dig, Herre, för det. Och så ber jag dig att du ska vara med Marianne och barnen med familjer, Herre. Att du ska möta med dem underbart. Och låta dem förstå att du finns i detta. Och du vill tröst och du vill uppehålla dem. I Jesu namn. Amen. Jag vill läsa från Johannes 1. Och det är predikotexten för idag. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom. Utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn, det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har ifrån fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropa. Det var om honom jag sa: han som kommer efter mig är före mig. Han var till före mig.
Ja, det är en stor förmån att få prata om barnaskap här idag. Någonting som låg Sven väldigt varmt om hjärtat. Och jag lärde känna Sven ända tillbaka till 1984. Då fanns det en bibelskola här i Pingstkyrkan i Mölndal. Kanske flera av er minns. Och jag var där för att kolla läget. Och bland alla dessa fräsiga, karismatiska förkunnare så dyker då det upp en kille med en ganska torftig kofta och filttofflor på fötterna och kommer inskridande där som någon slags antihjälte på något sätt. Och jag tänkte, vad är detta för något? Och det tog inte lång tid så hörde jag en ton som talar väldigt varmt till mitt hjärta. Som handlar väldigt mycket om barnaskap. Lite senare fick jag lära känna Marianne. Och Sven och Marianne har betytt väldigt mycket för många. Så också för mig. Och det har varit fantastiskt att få lära känna dem. Sven kunde nog aldrig tänka sig att hans undervisning skulle spridas så brett som den har gjort. Och nu i dessa tider så tror han är mer lyssnad än någonsin egentligen genom sådana sajter som kristenmp3.se till exempel. Och själv har jag haft förmånen att bo på ett sådant avstånd till mina jobb så jag har kunnat cykla till mitt jobb. Och väldigt ofta har det då varit Sven i öronen. Från början var det ju väldigt krångligt med kassetter som skulle vändas. Man fick liksom stanna cykeln och så vidare. Men det var så oerhört underbart att bara få lyssna på detta. Barnaskap. Det ska vi stanna vid en stund. Och vi ska ställa oss lite frågor utifrån Guds ord här. Och sånt som ibland människor undrar över. Sånt som jag kan få höra på mitt jobb till exempel. Och det är liksom hur förhåller det sig egentligen? Är alla människor Guds barn? Och hur blir man ett Guds barn? Och vilka löften finns som talar om detta att få vara ett Guds barn? Och hur är barnaskapet kopplat till det som vi ofta frågar efter, nämligen livets mening? Jag tycker det blir så bekymmersamt när de kastar sig på mig en gång på jobbet och så frågar de, alla är väl Guds barn? Eller hur, Anders? Så får man ju liksom ta lite tid och förklara. Ja, alltså alla är Guds skapelser och Gud älskar alla människor. Men man måste födas till att bli ett Guds barn. Man måste födas om igen. Och människosonen kom för att söka, för att uppsöka det som var förlorat. Man behöver födas in. Just det här citatet ur Johannes 1 här tycker jag är så oerhört vackert. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Ett sånt oerhört, oerhört starkt löfte. Nödvändigheten att bli född på nytt lägger Jesus ut för Nikodemus. Att en människa kan inte se Guds rike om hon inte blir född på nytt. Och Nikodemus undrar ju, hur ska det gå till? Hur ska jag kunna komma tillbaka in i moders liv? Men det som Jesus pratar om är den pånyttfödelse som behöver ske hos varje människa. Jesus lägger ut texten på ett ställe om det här faderns gränslösa hjärta till barnaskap, till att vilja ha gemenskap med oss. Någonting som förvånar åtminstone mig väldigt ofta och får tänka igenom, är det verkligen sant att universums skapare, han som har skapat allting, han som upprätthåller allting, han vill ha gemenskap med mig. Och det är verkligen så. I Johannes 14 och verserna 15-23 så står det lite grann om detta. Nu blir min display nästan mörk, så jag får nog försöka få upp lite ljus här. Det blir svårt att se. Så. Där säger Jesus till lärjungarna precis innan han går in i sitt lidande: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte. Ni känner honom, förlåt där stod, ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Han var väldigt noga med att poängtera där precis innan sin bortgång att han ska inte lämna oss faderlösa. Vi ska få vara Guds barn. Fortsättningen lyder så här: ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni är i mig och jag i er. Alltså en gränslös gemenskap mellan Gud och människan. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade: Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord, och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning i honom. Alltså en sån gränslös Guds kärlek till oss. Så här säger Jesus helt enkelt att om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning i honom. Så hela gudomen nämns i detta stycke. Fader, son och ande som kommer till oss och bor i oss. Alldeles orörda löften. Nu förstod jag varför det blir så mörkt. Den är så smart den här surfplattan. Så bara för det här ljuset var på så drog den ner ljuset. Vilka löften finns då om barnaskap och hur hittar vi överhuvudtaget dit? I Johannes 6:44 så säger Jesus följande ord: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar i honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Alltså ingen människa, hur vis eller smart människan än är, kan komma på tanken på att fråga efter Gud. Det krävs att Fadern drar oss till Jesus Kristus. Och det är stort. Så jag brukar tänka så när jag möter mina arbetskamrater och det är någon som vill fråga lite grann om Gud. Så tänker jag: Herre, låt mig få förstå att den här människan har du älskat sen den människan blev till. Och du söker den här människan. Du vet var den här människan är någonstans i livet. Och nu drar du i den människan helt enkelt. För annars skulle hon aldrig komma på att fråga efter Gud. Lite tidigare i Johannes 6 där, verserna 37-40, så står det: alla som fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Också det är ett underbart löfte om tryggheten. Och ibland kan man ju tänka så att Gud måste ju ledsna på oss, i alla fall på mig. Det är väldigt lätt att man tänker så när man har gjort samma dumhet väldigt många gånger. Men då måste man komma ihåg att det här är ju Guds, beroende på Guds initiativ, Guds vilja att göra oss till sina barn och att öppna vägen till honom. Fortsättningen lyder: du har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja, att var en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så fantastiskt är det med barnaskapet, att vi redan här och nu kan få full visshet i att vi får vara hans barn, exakt sådana som vi är. Och det här är något vi behöver kämpa med lite grann, påminna oss om. Och när livet blir komplicerat, att vi återkommer till det här. Ytterligare löften om det här med barnaskap finns i Johannes första brev, verserna, kapitel 3, verserna 1-2. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Min älskade, vi är nu Guds barn, men vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi bli honom lika, ty då får vi se honom som han är. Så redan här och nu får vi glädja oss åt barnaskapet, men det ligger någonting ytterligare längre fram som Johannes liksom ger en vink om vad vi ska bli. Det är ännu inte uppenbart. Vi bara vet det att när vi får se honom precis som han är, då sker det en enorm förvandling och vi blir honom lika. Ett annat sånt här löftesord som finns står i Romarbrevet 8, verserna 14-17. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men när vi är barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Så vi har inte fått en slaveriets ande så att vi behöver leva i fruktan. Men jag har kämpat ganska mycket med det ordet som står där. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Så försöker man liksom känna inom sig, känner jag mig som ett Guds barn? Det gör jag inte alltid, och jag kanske kan gissa att ni inte gör det heller. Utan man får gå tillbaka till det vittnesbördet inom sig själv som säger att Jesus är full av nåd och sanning. Han står fast vid sitt ord, att vi är hans barn, även när det inte känns på det sättet. Och hans ord är verkligen sanning. Detta att vara full, att Jesus var full av nåd och sanning, det är någonting som Sven pratade om ganska många gånger. Att det ser ut som en motsägelse i sig. Att antingen så är man full av nåd, och då är det, kan det vara liktydigt med en allmän tolerans mot allting. Eller också är man full av sanning, vilket gör att man obarmhärtigt pekar ut sanningen för alla. Och jag vet hur Sven har pratat om att när Jesus möter den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn, så är det just ett exempel på hur han både var full av nåd och sanning. Och i den berättelsen kan man se att han mötte denna utstötta kvinna på ett sånt fantastiskt sätt. Så han både talade om sanningen för henne, men på ett sådant sätt som kunde ta emot Guds fullständiga nåd. Och det här är något som vi kan få uppleva mer och mer i våra liv. Att få lita på att Jesus är full av nåd och sanning. Och Jesus bor i oss. Hur sker då förvandlingen i våra liv till att ändå få bära lite grann eller ge lite grann återsken av det ljus som Gud ger? Jag har ju en sån här favoritbild som jag ofta återkommer till, och den haltar ju på många sätt naturligtvis. Men det är att människans problem och människans position kan man ofta likna med solen och månen. Och där Gud är solen och står för ljuset och värmen och livets förutsättningar. Och månen är den som får återkasta solens ljus. Och så länge det får vara så att vi nöjer oss vid det, att vi får återkasta av allt det goda som Gud ger oss, då fungerar det här flödet i våra liv. Men vi har ju en inboende längtan att vilja förbättra oss och bli solen själva. Och då vet vi vad som brukar hända. Då tappar vi bort just det här med barnaskapet i våra liv. I Andra Korinthierbrevet 3:18 så skriver Paulus: och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Så i den utsträckning helt enkelt som jag tycker jag saknar egenskaper i mitt liv som jag på något sätt tycker mig skulle ha, så är inte lösningen då att skärpa sig, att gå självförbättringskurser, att skaffa sig gott självförtroende eller annat. Utan det är: Herre, jag behöver lära känna dig ännu mer. Visa mig ännu mer vem du är. För då sker också förvandlingen spontant i våra liv. Och förvandlas vi till hans avbild. Jag har satt upp två spalter här. För jag tänkte mig jämföra det här med att leva i barnaskap kontra att leva på ett annat sätt. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Kanske i brist på bättre så kallar jag det för vuxenskap. Och ständiga längtan att vilja ha ett slags vuxet liv där vi är egna herrar på täppan, så att säga. Att i det här vuxenskapet så vill man ju sträva efter att vara stark i sig själv. Att vilja skaffa sig bättre självförtroende, bättre koll på läget och allt vad det innebär. Men i barnaskapet så är det så underbart, för då får man bejaka det här med ett beroende av Gud som faktiskt får öka efter livet. Som Johannes Döparen sa: det är som sig bör att Jesus växer till och att jag förminskas. Den människan som strävar efter oberoende vill ju gärna ha som inspiration att jag kan bli någonting. Och tyvärr är det ju också det som jagar livet ur människor mer och mer. Att det är mer och mer uttalat, sägs att det finns ingen mening med ditt liv. Du måste skapa en mening och du får fixa dig ditt eget livsprojekt. Och det här kan ju vara väldigt roligt i början och ge en enorm handlingskraft. Alltså att inspireras av vad man kan bli. Och i barnaskapet är det ju mycket mer att vi får bli inspirerade av vem Gud är. I det här vuxenskapet så söker man ju kunskap. Det som egentligen Bibeln kallar för kunskap om gott och ont. som handlar om hur man ska kunna bli oberoende av Gud på olika sätt. Hur vi själva ska kunna avgöra skillnaden mellan gott och ont och navigera i livet. Men i barnaskapet så söker man också kunskap, men inte efter metoder, tekniker eller diagram, utan kunskap om vem Gud är. Och där återkommer det här med att vi som är avult ansikte skådar Herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder. I vuxenskapets värld så är det prestation som är viktig. Och jag som jobbar på ett vanligt arbete och jobbar som HR-ansvarig, jag ser ju hur det med tiden har blivit allt tuffare klimat där ute, där människor lever väldigt mycket med den bilden av att det gäller att prestera hela tiden. Och minnet hos folk är kort, så jag måste hela tiden ligga på topp. Och det här är ett oerhört, vad ska man säga, människoförstörande sätt att leva. Och istället i barnaskapet så erbjuds vi att få växa i nåden. Att få växa i att kunna ta emot den här godheten och kärleken som jag inte på något sätt förtjänar. Jag var ute och gick med en arbetskamrat här. Jag jobbar ju här i Krokslättsområdet. Och så när vi pratade lite grann, han kände väldigt skuld över att han inte hade lyckats med en gå i land med en arbetsuppgift som var väldigt tuff. Och jag bara gav honom någon slags absolution att det där är helt okej. Okay. Jag ska inte nämna hans namn. Så här är det bara ibland. Vad bra att du säger till. Och sen när vi går där så kommer tårarna på honom. Och jag förstår inte riktigt vad som hände. Så jag väntar en stund och så fråga, varför, vad var det som hände nu? Ja, att du gav mig den utrymmet liksom, det kändes bara så oerhört stort för mig. Det kändes som en stor börda föll bort. Och det i sin tur gjorde att vi kunde gå in på begreppet nåd. Vad nåd är för någonting. Jag sa, det kanske du som du upplever just nu, det är nåd. Och det är också det som Gud ger oss, en totalt oförtjänt kärleksförklaring till oss människor. Så lite grann i svensk anda då, så har jag senaste åren levt väldigt mycket i ett bibelord som står i andra Korinthierbrevet 5. Andra Korinthierbrevet 5 och från vers 14 och framåt. Där står det så här. Paulus skriver: "Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe. Och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit." Här ser vi alltså just det här nyfödelsen som får ske. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt er försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Här ser vi återigen Guds sinnelag till alla människor. Att Gud har i Kristus försonat hela världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras synder. Och så säger Paulus, det är därför som jag upplever mig som en försoningens sändebud. Och jag uppmanar alla människor, låt er försona er med Gud. Så fastän det är helt klart från Guds sida, så måste var och en människa ta emot denna gåva och så bli född på nytt. Så lite grann om det här med meningen med livet då. Vad säger Bibeln om meningen med livet? Ja, Jesus säger Johannes 17:3. Detta är evigt liv, och det uttrycket han använder därför evigt liv, så är det alltså ett evigt meningsfullt liv. Det är att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Och i den här liknelsen om den förlorade sonen, så tycker jag man ser så oerhört mycket Guds tanke med livet. Jag själv tycker jag känner mest igen mig i den förlorade sonen, eftersom jag hade en levande barnatro och den liksom sjönk undan under tonåren när så väldigt mycket hände. Och jag upplevde ju verkligen då hur jag liksom sa till Gud i princip att nu vill jag ta ut arvet, och allt det goda du gett mig i form av frid i hjärtat och glädje och sånt, det tar jag med mig, och så har jag kul på egen hand. Och hur jag efter ett antal år då fick uppleva hur jag kom till insikt om att hur mycket bättre har inte den minsta tjänare i min faders hus. Och när jag så småningom då efter mycket brottningskamp bestämde mig för att nu går jag tillbaka till fadershuset och måste jag så få bli den minsta i hans hus, så blev det mötet med just faderns kärlek som står där och har tittat efter mig så som man tittar efter varje människa och bara väntar att vi ska vänta om. Och det har glatt mig väldigt mycket. Så den sonen, han kom ju tillbaka och hade på något sätt kommit på att livets mening är ju att frivilligt leva i Guds gemenskap och älska och lyda honom. Lite värre var det ju för den äldre brodern som aldrig hade stuckit iväg, men hans reaktion tyder ju på att han hade missat livets mening trots att han var i faderns hus. Och lösningen för honom var ju naturligtvis inte att sticka ut och så bränna sig han också, utan han kunde säkert få upptäcka faderns kärlek där. Men Guds tanke med mänskligheten är nog väldigt mycket, inte bara på individnivå utan just som mänsklighet, att han vill att vi frivilligt ska hänge oss till honom och ägna honom vår kärlek och be honom att han får bli allt större i oss och vårt eget jag allt mindre. Det är det mest meningsfulla. Till sist har jag ett litet underbart ord som jag har kommit att tänka på ganska mycket genom just mitt jobb. Att man får ju ofta kämpa med människor som känner av utbrändhet på olika sätt. Kan det finnas något i Bibeln som handlar om detta? Ja, i Matteus 11 och verserna 28-30 så säger Jesus så här: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Det har jag tänkt på många gånger i mitt eget liv, att när jag får för mig själv att jag är så oerhört viktig och oumbärlig, vilket är väldigt tilltalande för mitt ego naturligtvis, då behöver jag komma till Jesus verkligen och förstå att han är mild och ödmjuk. Och det kan jag också få vara och lägga av alla tankar på hur oerhört viktig jag är. Och helt enkelt få ta på oss det, ta på mig, och vi kan ta på oss det ok som är milt och den börda som är lätt, att finna ro för våra själar. Amen.